Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Man ser ju att flera av de här personerna är socialt missanpassade. Alltså. Och det är kanske just därför som de har sökt sig en gång i tiden till ytterlighetspartier och till Waffen-SS. Och detta har de ju med sig hem. Dessutom har de allt de har upplevt på slagfältet med sig hem. Så det är supfester och det är slagsmål och bråk och konflikter.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Efter Tredje rikets kollaps fanns det ett stort antal förbrytare som kunde räkna med hårda straff efter kriget. Många nazister flydde till Argentina och Spanien. I Sverige fanns det flera nätverk, ofta svenska nazister som varit medlemmar av Waffen-SS, som hjälpte nazister att fly undan rättvisan. Sverige var en relativt trygg plats för nazistförbrytare, då vi själva aldrig gjorde upp med svenska som slagits för Hitler. I Norge och Danmark däremot kunde SS-män och andra kollaboratörer räkna med kännbara straff, till och med dödsstraff. Simon Olsson är författare som skrivit boken Flyktlingarna Sverige, nazisternas väg under rättvisan tillsammans med Lars T. Larsson. Välkommen!
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Ja, välkommen. Men du, Lars fick inte vara med.
Nej, han har följt upp med arbetet.
Han har följt upp med arbetet. Du, dagens ämne är ju de här flyktlinjerna som gick över Sverige efter andra världskriget, där man smugglar ut krigsförbrytare och nazister och sånt, ofta till Latinamerika men även till Spanien. Men jag tänker för att förstå den här historien och förstå varför den blev som den blev, så kanske jag tycker vi kanske måste börja och prata om de svenskarna som har varit med och slagits i Hitlers Waffen-SS.
Ja, alltså det var ju upp mot 180 personer som av olika skäl stred eller de var frivilliga för Waffen-SS.
Vi kanske ska säga att Waffen-SS det var ju liksom en organisation, det var ju en elitorganisation inom den nazistiska hierarkin. Man var tvungen att vara arier, typ jag vet inte hur många släktled och sådana saker. Det var ju lika mycket en politisk organisation som en militär organisation, Waffen-SS, eller?
Så var det. Framförallt i början av kriget och på 30-talet. Senare så luckras det upp och de tar in i princip vem som helst, men det är 1944-45.
Men som sagt, i Sverige, SS tog emot ganska många soldater från olika länder, både från Danmark och Norge och Finland och så, över hela Europa egentligen, men relativt få ändå som kom från Sverige, eller hur?
Det var det, men Sverige var ju inte heller ockuperat som till exempel Norge och Danmark. I de länderna så var det 5-6 tusen som rekryterades till Waffen-SS per land. För att vara frivillig i Waffen-SS och komma från Sverige, så var man ju tvungen att ta sig över gränsen. Antingen till Danmark, Norge eller Tyskland.
Ja, de ville starta rekryteringskontor i Sverige, men de fick faktiskt inte.
Så är det.
Så är det. Men hur hanterade svenska myndigheter svenska medborgare som hade varit med och slagits i Waffen-SS efter andra världskriget?
Ja, det var ju inte olagligt för svenska medborgare att anmäla sig och vara frivilliga för Waffen-SS. Däremot så begick många av de här personerna brott i samband med att de sökte sig till Waffen-SS. De gick över gränsen olagligt, de smet från svensk värnplikt och sådana saker. Det finns till och med ett fall där två personer efter kriget blev dömda för att ha stulit sina värnpliktsuniformer på grund av att de gick över gränsen med dem. Men
man kan ju också föreställa sig att en del av de här begick krigsbrott när de slogs på öst. Många av dem slogs väl på östfronten sen.
Det är mycket möjligt. Och det finns en sådana berättelser. Men det utredde aldrig den svenska polisen. För det intresserar inte dem på den tiden.
Mm. Det måste ju varit annorlunda i våra nordiska grannländer. För de, både Danmark och Norge har ju varit ockuperade. Av Nazityskland ska jag säga.
Ja, alltså, i Norge och Danmark så hade de länderna varit ockuperade. Där hade det varit ett förtryck. Och det var ju väldigt mycket agg bland befolkningen mot dem som hade gått tyskarnas ärenden. Och bland annat alla som hade frivilligt hade slåtts för Waffen-SS. Så de sågs ju som landsförrädare.
Mm. Kvisslingar.
Kvisslingar i Norge, ja.
Blev alla lagförda som hade varit med i Waffen-SS i Norge och Danmark? Eller?
Nej, de som stannade kvar i Norge och hittades av de norska och danska myndigheterna, de lagfördes.
Mm. De fick relativt stränga straff.
Det är fängelsestraff.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Efter kriget då, så ganska snart så uppstår ju, vad vi kallar det för flyktlinor, alltså att man, Sverige var en del i ett system för att naziförbrytare och folk som har varit med i Waffen-SS och sådana hade möjlighet att kunna fly till länder då som var säkrare för dem efter kriget, som Spanien och Argentina. Jag uppfattar, när jag läser er bok, så får jag känslan av att relativt tryggt att använda Sverige som transitland när man skulle ta sig vidare. Vad berodde det på?
Sverige hade ju som sagt inte varit ockuperat, och just därför så tror jag inte att det fanns samma jakt på de här personerna i samhället som det fanns i till exempel våra grannländer. Det var ett utbrett ointresse från myndigheternas sida också.
De var ju inte helt ointresserade, för det, mycket av din bok bygger väl egentligen på polisspaning och på lagförelse, där faktiskt polisen har gjort utredningar kring olika typer av flyktingsmuggling och sånt.
Ja, då är det inte själva smugglingen i sig, för den var inte olaglig, utan det rör sig om brott som har begåtts i samband med detta. Till exempel så är det passförfalskning. På den tiden så var man tvungen att anmäla till myndigheterna om man hade utländska medborgare boende hemma hos sig, och det gjorde inte de här personerna, och det var straffbart. Relativt liten företeelse som gav böter. Mm. Men sådana saker utreddes.
Mm. Men det är som du säger, det är relativt små brott det här. Det är inga allvarliga brott egentligen.
Inte juridiskt sett. Moraliskt är en annan sak.
Mm. Under kriget så hade ju nazisterna och de tyska militärerna begått väldigt mycket krigsbrott och övergrepp på civilbefolkning och sådana saker. Så att man ville ju lagföra de här. Vi har ju Nürnberg-rättegångarna nere i Tyskland. Men det är ju mera toppskiktet man lagför där egentligen bland de nazistiska förbrytarna. Det var väl kanske inte så konstigt att nazisterna ville ta sig undan härifrån, men varför valde de just Spanien och Argentina som slutpunkt?
Ja, alltså om man ser till Spanien, det fascistiska Spanien, så hade ju Tyskland och Spanien väldigt täta förbindelser före kriget. Alltså det går ju tillbaka till spanska inbördeskriget då Tyskland hade stridande trupp på Francos sida. Nu blev ju Spanien aldrig indraget i andra världskriget.
Nej, Franco var inte intresserad av det.
Nej, men Spanien förblev ju fascistiskt långt in i kalla kriget. Så länge Franco levde och lite längre. Så det var ett tryggt land att komma till. Man blev inte utvisad om man kom till Spanien.
Mm. Och Argentina?
Ja, det är en lite mer komplicerad historia. För Argentinas del så var ju landet neutralt under andra världskriget. Även om det alldeles i krigsslutet att man förklarade krig mot Tyskland. Men det var ju ett sätt att hamna bättre till bland de allierade efter krigsslutet. Men kontakterna mellan Tyskland och Argentina var ju väldigt historiskt goda. Alltså på 1880-talet fram till 1920-talet så emigrerade 3 miljoner europeer till Sydamerika. Och många av de här var ju tyskar, eller rättare sagt tysktalande.
Så det fanns en stor tysk diaspora i Argentina?
Ja, och då talar vi även om österrikare och schweizare. Och de hade ju egna skolor, de hade egna samhällen, där man i princip dagligen pratade tyska med varandra. Och det fanns tyska tidningar och tyska radiostationer. Så det fanns en tysk diaspora i Argentina som levde och var stor.
Alltså, och väletablerad och ekonomiskt väletablerad. Alltså. Mm.
Och det tyska nazistpartiet, NSDAP, hade ju en utlandsorganisation som var väldigt aktiv där. Sen är det så att 1943 så skedde ju en militärkupp i Argentina. Och under denna...
För det var någon slags demokrati före det, eller?
Det kan man säga. Mm. Dåtidens demokrati.
Mm.
Och det uppskattades inte av befolkningen. De ville definitivt ha mer demokrati och att militären skulle få mindre inflytande över politiken. Och 1945 var det närmast upprorstämning i landet. Och mycket av den kritiken som folket riktade mot militärledningen riktades mot arbetsministern som hette Juan Domingo Perón. Och han blev ju senare president. Och det beror ju på att de möt, alltså militärledningen, för att gå folket till vilja så avskedar de Perón. Och sedan arresterar de till och med honom. Och han var rätt så populär, särskilt bland arbetarklassen.
Han räknas ju som en av de stora populisterna. Alltså.
Ja, definitivt.
Mm.
Så de tvingas till sist att frige honom. Och i presidentvalet så väljs han, så han tillträder i februari 46.
Mm. Det är också väldigt tydligt att under kriget, även om Argentina ställer sig neutral i andra världskriget, så har de ju väldigt mycket hemliga förhandlingar och så med nazisterna och har väldigt goda relationer under kriget faktiskt.
Ja, det stämmer. Och man ser även att den tyska säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten är väldigt aktiva i Sydamerika och särskilt från Argentina. Och så de har ett väldigt etablerat nätverk i just Argentina i slutet av kriget.
Mm. Och Perón också, han hade ju varit i det fascistiska Italien.
Ja, han hade varit militärattaché i Italien. Ja.
Och jag vet inte om man ska beskriva honom som fascist, det kanske tar i, men han hade ju i alla fall såna sympatier kan man väl säga.
Ja, han har väl tagit inspiration av Tyskland och Italien. Sedan driver han ju den så kallade tredje linjen när han väl blir president, och det är ju något mellanting mellan, eller det är varken kapitalism eller kommunism. Mm.
Vi kanske ska säga att Juan Perón idag är ju väldigt känd för kanske mer för sin hustru Evita Perón. Ja, men som det har gjorts musikal, det är väl en väldigt populär musikal, och senare väl faktiskt en film med Madonna som Evita. Ja, hur som helst, det finns en miljö i Argentina som gör att de inte är främmande för att ta emot nazistiska flyktingar, så ska man väl säga. Men som jag uppfattar så går de väl ännu längre, och det blir ju också tydligt i din bok att man vill ha dit nazistiska krigsförbrytare, för man är ute efter deras kompetens i stor utsträckning och verkar inte bry sig så mycket om de eventuella brott de har begått.
Perón, när han blir president, så vill han ju industrialisera hela Argentina. Och då är tyskarna en välkommen grupp. Han vill ha dit välutbildade läkare, ingenjörer och militärer som kan hjälpa till att bygga upp landet.
Som jag, man läser din bok, så får man ju känslan av att det är en av de här flykthjälpen som uppstår i Sverige närmast uppstår spontant. Och det handlar ju väldigt stor del om de som hjälper tyska nazister att fly är ju nazister själva i stor utsträckning eller sympatisörer. Hur var den här flykthjälpen organiserad i Sverige?
Ja, det finns ju flera stycken flyktlinjer, så då det är lite olika beroende på vilken grupp vi talar om. Men om vi till exempel tar Viktorgruppen, den så kallade Viktorgruppen som bestod av normen framförallt.
Normen som bodde i Sverige?
Bland annat, ja. Den flyktlinjen gick ju från Norge och in till Sverige, och det var ju fängslade normen som rymde från det före detta Grini framförallt. Och fick hjälp över gränsen, hjälp till Stockholm där de hamnade hos den här gruppen som bestod av dels norska flyktingar, dels svenska nazister. Och det var en hård kärna. Sen så fanns det ju runt omkring en massa sympatisörer som hjälpte till med husrum, arbete och så. De fick arbete som diskare på restauranger eller som jordbruksarbetare ute på landet.
Det var relativt lätt att få jobb i Sverige vid den här tiden också.
Ja, och det registrerades inte hos myndigheterna, verkade som. Däremot det där om att ha boende hos sig, det var väldigt viktigt att registrera.
Mm. Det fanns en lagstiftning som krävde att man registrerade om man hade utlänningar boende hemma hos sig.
Ja.
Mm. Men det var Viktorgruppen, men sen fanns det flera schatteringar här och grupper som hjälpte till.
Ja, den som jag tycker mest är intressant är ju den så kallade passaffären. Och där har vi två stycken svenska SS-män, eller före detta SS-män, Gunnar Eklöf och Folke Nystrand, som kommer tillbaka till Sverige efter kriget och som skapar en flyktlina som sträcker sig ända från Tyskland via Danmark in i Sverige, Malmö, Helsingborg. Och då har man även en organisation emellan i Danmark som är väldigt stor och aktiv. Och den är ju väldigt väl organiserad.
Simon, vilken hade Tredje riket, alltså när det existerade, hade det någon roll i organiseringen av de här flyktlinjerna?
Alltså det finns mycket som tyder på att flyktlinjer via Sverige organiserades och så planerades av Tredje riket redan innan krigskapitulationen 1945. Sommar 1947 så har vi en dansk källa, ett vittnesmål, som för svensk polis berättar om hur en flyktlina planeras i Berlin redan innan krigsslutet. Och då nämner den här källan, det är en hon, att det är Folke Nystrand som tillsammans med en dansk och en argentinsk diplomat organiserar det hela. Och det vi vet är att Nystrand befann sig inte i Berlin vid den tiden. Han var hemma i Sverige. Vad vi däremot vet är att hans kollega Eklöv, som även nämns av denna kvinna, befann sig i Berlin vid denna tiden. Och jag menar att detta skulle kunna vara en liten förväxling.
Mm. Att Gunnar Eklöv har varit och pratat med de nazistiska myndigheterna om att organisera en flykt efter kapitulationen.
Eklöv befann sig i Berlin och han tillhörde den tyska säkerhetstjänsten. Och det gjorde även den här dansken. Vi vet också att det fanns argentinska diplomater i Berlin som hade kontakt med säkerhetstjänsten vid den här tiden. Och det är flera källor som senare berättar samma sak som den här kvinnan gjorde. Så det finns som sagt mycket som tyder på att detta organiserades redan innan kriget slutade.
Mm. Det fanns ju också bland nazister i Tredje riket här en ganska naiv tro på att de skulle kunna komma undan efter kriget bara genom för att de var ganska övertygade om att, ja men de såg kalla kriget komma, eller de såg snarare ytterligare ett krig mellan de allierade och Sovjetunionen skulle komma. Och då tänkte väl de att de skulle bli rehabiliterade, närmast hjältar.
Ja, alltså det skulle ju, kriget skulle fortsätta österut, ja, enligt vissa.
Ja, och jag tror inte riktigt de hade förstått vilka gränser de hade passerat.
Ja.
Det fanns ju aldrig på kartan, även om man här och där såg mellan fingrarna vad en del tyskar hade gjort för att man behövde folk. Jag menar, vi vet ju att både det sovjetiska och det amerikanska rymdprogrammet är ju baserat på tyska nazistiska vetenskapsman som plockades från Tyskland efter kriget.
Ja,
till exempel.
Alltså både i öst och väst så var man ute efter tysk kunskap, och det är både i form av materiel och forskarna själva. I det här fallet så får man väl se som att Argentina tog resten, det som inte Sovjet och USA och västmakterna tog.
Mm. Argentina försökte bland annat bygga upp en egen flygindustri och fick väl över några flygtekniker och sådär, men vad jag har förstått så kom det väl aldrig mer än till prototyper. De hade väl liksom inte den industriella kraften att börja tillverka flygplan, men de tog fram en prototyp i alla fall.
Ja, och de hade även ett kärnvapenprogram.
De hade ett eget kärnvapenprogram också? Hur långt gick det?
Inte mer än att man byggde en försöksreaktor.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vilken var den vanligaste metoden om man skulle hjälpa då en nazistisk krigsförbrytare att fly till Argentina exempelvis? Hur gick man tillväga liksom?
Ja, först gällde det att få dem till Sverige. Alltså,
var kunde de befinna sig någonstans?
Ja, befann de sig i Norge så gick de ju över gränsen utan att passera tullstationerna. Och befann de sig i Danmark så tog man över dem med båt. Och då inte kommersiellt. Utan,
man anlitade fiskare och sådana som kunde hjälpa.
Det dem. Gjorde man och man köpte även egna båtar som man använde.
Mm.
Sen när man skulle få dem vidare då var det oftast kommersiella resvägar. Så man flög till Genève och vidare till Buenos Aires. Eller så flög man via Paris till Portugal och sedan Buenos Aires. Sen så har vi ju den stora Falken-operationen eller vad man ska säga.
Vi kanske ska vänta lite med den. Mm. Den är värd ett eget samtal nästan. Men det här låter ju relativt dyrt. Alltså. Hade man resurser för att... Eller var det flyktingarna själva som finansierade det här? Eller hur såg det ut?
Mm. Det var ju självklart lite olika med flyktingarna. Vissa hade medel, andra hade ingenting när de kom. Så dels så samlade man in pengar via arbete. Man satte dem i arbete och så fick de samla ihop sina egna pengar. Eller så fick de ju söka allmosor hos nazistsympatisörer.
Det fanns rika nazistsympatisörer i Sverige som ibland bidrog med pengar till sånt där, eller hur?
Ja, det finns ett antal och som hjälpte till.
Ja, men det finns liksom ingen, man tänker så här, tänker man ju alltid någon så här nazistisk skatt någonstans, men det finns inga sådana tecken på att man har haft väldigt stora resurser eller så, utan det känns ju lite, vad ska man säga, nästan lite amatörmässigt hur det här sköts, i alla fall i början, eller vad tänker du?
Jag tänker det, och... Allt fallerar ju oftast på grund av de här personernas personligheter.
Mm. De är inte så behagliga personligheter.
Definitivt inte.
Särskilt inte Gunnar Eklöf. Det är en av de mer obehagliga svenskar jag har läst om faktiskt.
Mm. Nej, alltså hans historia är väldigt fascinerande och otäck. Och han har ju väldigt svårt att umgås med folk utan att bli ovänner med dem. Och det ser man gång på gång. Förr eller senare blir han ovän med alla.
Han skriver om folk så har han väldigt obehaglig attityd tycker jag till folk.
Ja.
Generellt sett. Generellt sett så känns inte det här som så här, det kanske inte är någon förvånande grej att tänka att folk som hjälper nazister att fly att de inte är härliga personligheter, men det känns som rätt stökiga typer överhuvudtaget. Det är också flera så här ganska avancerade spritfester när de kanske borde ligga lågt där folk skjuter varandra med pistol och så.
Ja, nej men alltså man ser ju att flera av de här personerna är socialt missanpassade. Alltså. Och det är kanske just därför som de har sökt sig en gång i tiden till ytterlighetspartier och till Waffen-SS. Och detta har de ju med sig hem. Dessutom har de allt de har upplevt på slagfältet med sig hem.
Alla de har slagits på östfronten i princip, eller?
Ja.
Mm.
Och så det är supfester och det är slagsmål och bråk och konflikter.
Mycket om pengar, alltså så här, ganska småaktigt.
Ja, definitivt.
Ja. Och Gunnar Eklöf, han har ju till och med mördat en SS-kollega i Berlin, eller hur?
Det sägs det. Och
det finns inga tydliga bevis, eller? Men det är väl många som tror det i alla fall.
Mm. Mordet i Berlin, han arresterades för detta. Men när Röda armén närmade sig staden så släpptes han ut. Och han blev aldrig dömd. Och det blev aldrig bevisat. Men alla hans gamla kollegor säger att ja, han mördade.
Mm. Men jag tänker när man ska ta ut de här flyktingarna då via kommersiella transporter egentligen, det innebär väl att man måste ha viseringar och pass och sånt. Hur ordnade man det?
Ja, alltså man förfalskade pass och det gjorde man med hjälp av en kvinna som jobbade på passexpeditionen i Stockholm.
Så man hade folk liksom på insidan kan man säga?
Ja, i alla fall ett tag. Tills de här började misstänkas för olika saker och myndigheterna drog öronen åt sig och avskedade dem.
Mm. Som vi pratade här innan så var ju Argentina var ju väldigt angelägen om att få tyskar till Argentina, få dem att emigrera. Var Argentina aktiv på plats i Sverige med att styra upp de här flyktlinjerna?
Allt tyder ju på att den argentinska staten var direkt involverad i de här flyktlinjerna. Och de hade ju utöver ett uttalat intresse från staten om att de ville ha välutbildade personer som hade tjänstgjort i Tredje riket, så fanns det även en argentinsk medborgare, Carl Schultz, som kom till Sverige. Och han var ju...
Han var tysk. Hade han tyskt ursprung? Eller?
Han hade ett tyskt ursprung. Mm.
Men han var argentinare.
Han var medborgare i Argentina. Och det är inte säkert vem hans uppdragsgivare var. Men det han gjorde här i Sverige, dels hade han kontakter med det argentinska konsulatet i Stockholm. Dels så verkar han ju definitivt för att personer skulle emigrera till Argentina. Och det var för att det nazister han var ute efter.
Alltså det var uttalat att man ville ha nazister?
Uttalat om att man ville ha personer som hade tjänstgjort i Tredje riket.
Vet vi hur många som flydde via Sverige?
I och med att detta aldrig utreddes ordentligt av de svenska myndigheterna och folk tog sig in och ut ur landet delvis olagligt, så är ju detta inte känt. Det här är ett jättestort
Men handlade det om hundratals människor eller tusentals människor, tror du?
Mm. Om vi ska tro Per Engdahl.
Ja, den svenska fascistledaren som också ledde ett sånt här nätverk.
Ja, som ledde Ny Svenska Rörelsen som den hette nere i Malmö. Så han säger i sina memoarer att det rörde sig om tusentals personer.
Men du ställer dig lite tveksam till den uppgiften.
Ja, men alltså det är nog sannolikt att det rör sig om fyrsiffrigt antal. Men vad fick de hjälp med? Jag tror inte att alla kom till Spanien eller Argentina. Jag tror många fick hjälp i Sverige med att hitta arbete och skapa sig ett nytt liv. Och det ser vi senare, alltså genom historien, att flera danskar och norrmän som tjänstgjort inom SS, de skapar sig nya liv i Sverige.
För ett par år sedan så gjorde jag ett avsnitt om utifrån boken Svenska SS-fruar. Och där var det ju flera liksom prominenta SS-officerare som efter kriget utan problem egentligen kunde bosätta sig i Sverige och leva trygga och långa liv. Eftersom de var gifta med svenska kvinnor faktiskt.
Ja.
Och en del av dem hade ju begått fruktansvärda övergrepp och brott faktiskt.
Det stämmer.
Så att det var ju inte, det kanske berodde på vilken nivå man var.
Ja.
Om man inte var allt för högt upp så kanske man ändå kunde bosätta sig i Sverige.
Ja. Och det ser vi bland annat med tyska diplomater som i rätt så stor utsträckning är bosatta i Sverige efter kriget.
Ja, alltså sådana som har varit aktiva i Sverige då, som stannar kvar, eller?
Ett väldigt känt exempel är ju Koenigsegg. Mm-hmm. Som är biträdande militärattaché.
Är det hans ättlingar som gör den här sportbilen? Heter inte den Koenigsegg?
Det är barnbarn.
Är det det?
Ja.
Otroligt. Vilka var de mest prominenta nazistflyktingarna som vi känner till?
Ja, i och med att det här är ett stort mörkertal så vet vi ju inte exakt vilka alla de här var. Men jag vill lyfta fram en person som heter Johannes von Leers. Det är kanske inte så jättemånga som känner till honom idag, men han var en av de stora ideologerna i Tyskland på 30-40-talet. Han skrev 27 böcker någonting, och vissa av de här böckerna, det är bland det värsta antisemitiska man kan läsa idag, alltså. Rätt fruktansvärda böcker han skrev. Och han fick hjälp via Danmark att komma till Sverige. Sen helt plötsligt så försvinner han. Vi vet inte riktigt hur, men han dyker upp igen 1956 i Egypten nere hos Nasser. Och det är möjligt att han fick hjälp via Sverige. Sen så ska man ju kanske också lyfta fram de som tillhörde den så kallade Petersgruppen.
Det var en dansk grupp.
Ja, det var en dansk grupp som tillhörde en del av den tyska säkerhetstjänsten. Och jag vill beteckna dem som terrorgrupp. Det var ju, de utförde mord.
De avrättade folk som var kritiska mot den nazistiska ockupationen av Danmark och så.
Ja, och de utförde sprängdåd, bland annat mot Tivoli. Och det är flera av dem som hamnade i Sverige.
Och som tog sig vidare till Argentina sen, eller?
Ja, ett par stycken.
Du har ju pratat om Nystrand här tillsammans med Gunnar Eklöf. Och det går ju inte myndigheterna helt förbi det här. Polisen har ju mycket spaning och sånt. Och det är ju en del, och en del blir ju lagförda för bland annat passbrott och sånt. Och det finns ju en episod som kallas den Nystrandska passaffären. Vad var det för någonting?
Ja, alltså 1946 så skapas den här lilla flyktlinan med Ekström och Eklöf och Nystrand i Helsingborg och Malmö framförallt. Och det är ju väldigt många tyskar som får hjälp den vägen över sundet. Men hela gruppen är väldigt oförsiktig.
Vilket sätt är de oförsiktiga?
Nej, men alltså de... Det är ju mycket de här spritfesterna. Och mycket prat och... De är allmänt oförsiktiga.
Ja, men man blir lite förvånad där. Det här är direkt efter kriget. Nazityskland är besegrat. Och de har liksom spritfester för att fira ölkällarkuppen. Alltså som den misslyckade nazistiska kuppen på 20-talet nere i München. Det känns ju inte som en rätt sånt man borde hängas åt om man inte vill dra till sig myndigheternas uppmärksamhet.
Nej, alltså det är ju väldigt intressanta personligheter. Alltså de lever ju kvar i det här, alltså. Som om ingenting har hänt, vill jag påstå.
Ja, det är bara som att kapitulationen är ett hack i kurvan.
Ja, och när polisen får nys om det här alltså, och börjar utreda, då faller allt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ni har jobbat med den här boken. Har du liksom sett några indicier om flyktlinjer som aldrig egentligen avslöjades?
Det finns sådana indicier. Men... Det är väldigt svårt att säga i och med att detta utreddes aldrig ordentligt.
Svenska myndigheterna var aldrig särskilt intresserade. Man ville beivra liksom passförfalskning och sådana saker. Men annars så var det ingenting man la sådana hemskt stor energi på.
Nej, alltså, man gjorde det man behövde. Och sen gick man vidare.
Samtidigt var det ju en del... händelser här som fick väldigt stor uppmärksamhet både av polisen och av media. Bland annat det här som du började vilja prata om lite tidigare här, det här skeppsgåseskeppet MS Falken.
Ja.
Vad var det för någonting?
Det var ju den här tyska SS-officeren Lenhardt som under kriget hade fört över baltiska flyktingar från Baltikum till Sverige. Mycket estlandssvenska. Efter kriget så ville han tillsammans med en av de här flyktlingarna föra en stor grupp med ett skepp som han har köpt, skeppet Falken, en gammal skeppsgosse kasbrigg.
Ja, det är någon slags skolfartyg eller?
Ja, så det ville man...
Alltså det är ett segelfartyg ska vi vara tydliga med att säga.
Man ville segla med Falken från Sverige ända till Argentina. Och man höll på med detta jättelänge. Man höll på att bygga om fartyget. Man gjorde listor över alla passagerare som skulle med. Och detta fick ju polisen att börja titta på vad som egentligen hände.
Polisen misstänkte ju att man skulle smuggla folk som inte hade sina papper i ordning på det här skeppet, eller hur?
Det gjorde man. Mm. Men då gjorde de här personerna så att de gick till polisen själva och visade upp listorna över de som skulle vara med, och man försökte ha en öppenhet mot polisen. Och allt detta följdes ju med stort intresse av svensk media.
Ja, och vad som, jag menar, om man har läst, man behöver ju inte vara någon seglare, utan det räcker med att man har läst lite historia, så förstår man ju att januari, det är ju ingen bra tid på året att segla genom Östersjön. Jag har inte lika bra koll på Atlanten, men det är säkert inte bättre där heller. Men det här skeppet ger sig iväg med de här emigranterna. Det här var ju i januari 1948.
Ja, det var ju en fullständig katastrof. Skeppet hamnar i storm. Folk blir sjösjuka, man tvingas gå in i hamn. Och flera av de som är på skeppet, de hoppar av resan för de vill inte vara med längre.
Redan i Sverige så hoppar de av.
Ja, det var flera svenskar som egentligen skulle vara med. Men de hoppar av under resan innan den egentligen har kommit igång. För de tycker det är så dåligt skött.
Det händer ju mycket med kaptenen mönstrar av för att han är tvungen att vara med i någon rättegång. Och det, man får hela tiden, inte bara i det här fallet, men det är liksom kaotiskt på många sätt. Det känns inte som att det är några stora organisatörer som är inblandade direkt.
Nej, och det är ändå rätt så prominenta personer som är med på skeppet. Där är en Grönheim som är rätt så hög officer inom den tyska säkerhetstjänsten till exempel. Men de lyckas till sist. De tar sig ända vägen till Argentina med den här skaven, eller vad man ska säga. Så det var en imponerande resa till sist, men jag hade inte velat vara med.
Vet vi hur länge de här flyktlinjerna var aktiva efter kriget?
Ja, vi vet att de var aktiva in på 1950-talet. Och om vi återigen får återvända till fascistledaren Per Engdahl. Så i hans memoarer så säger han att 1952 så hjälpte han en italienare att fly via Sverige. Och det är då i samband med en ryttartävling som en svartskjorta, före detta svartskjorta, under falskt namn kommer hit och hoppar av laget. Och sen får hjälp att ta sig vidare till Spanien.
Det är ju ganska många nazister och krigsförbrytare och så som faktiskt emigrerar till Argentina. Spanien också, men till Argentina. Vet man vilket liv de får där nere sen?
Ja, alltså de får ju anställningar och så i olika bolag och... Så alltså, det är ju inte jättemånga svenskar som hamnar där.
Nej,
det är mindre än en handfull.
Ja, och de svenskar som hamnar där, de kanske egentligen inte hade behövt fly heller. Eller det är liksom mer en fråga om emigration, eller?
Det vill jag påstå. Mm. Och det skapas ju en resebyrå där nere i Argentina som heter Via Nord. Som drivs av svenskar Och den byrån är sedan vidare inblandad i att hjälpa personer på flykt till Argentina. Men inte nödvändigtvis via Sverige i de fallen.
Kan man säga någonting om hur det argentinska samhället påverkades av att få massa prominenta naziflyktingar som bosatte sig där?
Det var nog inte så jättemånga ingenjörer som hamnade i Argentina. Inte så många som Perón hade velat.
Nej, för det var egentligen huvudsyftet.
Att bygga upp industrin och så. Ja. Desto mer soldater och kanske inte officerare. Och visst, de hade säkert en marginell betydelse för utvecklingen av landet. Men då vill jag trycka på marginell.
Mm. Ja, man kan ju också föreställa sig att den här... Jag menar, vi har ju militärkupp här då under kriget i Argentina. Man kan tänka sig att den här icke-demokratiska tendensen i Argentina stärks av de här... inflytelserika tyskarna som kommer, som ju är nazister i grund och botten.
Ja, alltså. Samtidigt vill de inte göra mycket väsen av sig. Och framförallt inte när vi kommer in på 50-60-talet när Eichmann och andra blir kidnappade från Argentina.
Mm. Är det fler än Eichmann som blir kidnappade?
Det är det inte.
Nej, jag tänkte. Det kan ju vara svårt att förstå det här, hur det här kan liksom ske inför myndigheternas ögon någonstans. Men vad det är som lätt att glömma bort nere i Europa är ju att Europa är ju egentligen, jag menar, det är ju helt förstört efter kriget. Det är ju liksom sönderbombat och Tyskland har ju liksom inget anseende kvar. I samband med Frankrike har väldigt mycket kollaboratörer och ett samhälle som är väldigt splittrat. Och jag menar, man har väl fullt upp att överleva efter andra världskriget egentligen. Då kanske man lagför ju massa nazister, men det kanske inte är högsta fokus egentligen.
Nej, alltså man har ju Nürnbergrättegångarna. Och även mindre rättgångar, men man vill ju också gå vidare och då är det kanske lätt att man glömmer bort det där ett tag. Senare, alltså många år senare, kommer det ju nya Auschwitz-rättgångar och så, men det är ju först när samhället har börjat återhämta sig.
Nu har du jobbat med den här boken, vad är det som förvånade dig mest egentligen?
Att det var så här omfattande. Det är mer omfattande än jag tidigare trodde.
Mm. Det. Simon Olsson, aktuell med boken Flyktlina Sverige, nazisternas väg under rättvisan, som han har skrivit tillsammans med Lars T. Larsson. Stort tack för att du var med idag.
Tackar.
Tack och hej.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.